Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows.
B-J-U-R-R-E, Bjurre. E-K-E-L-I-W, Ekeliv. Bjurre, Ekeliv. Bjurre, Ekeliv. Bjurre, Ekeliv. Podcast. Nu ska det snackas hockey. Podcast, ett stort jubileum vi nått. Podcast och Washington har just vunnit. Så vi gör som Ovi. Nu korkar vi upp. Oh, oh. Oh, oh, oh. Och inspelningsknappen är på 200. Nu skålar vi 200. Nu skrålar vi. Och tack alla er som lyssnar på oss. Även ni förtjänar en calvados. 200. Nu skålar vi 200. Nu skrålar vi. Vi ska fira, vi vill och vi ska fira idag. Hallå.
Och välkomna till podcast avsnitt nummer 200 som börjar med den fantastiska sånginsatsen av Jonathan Sinatra i Ekeliv. Ja. Fantastiskt Jonathan, 5 plus säger jag som gammal musikkritiker.
Ja, jag är nästan lite anfådd här för jag är inte van att sjunga. Eller ja, det är ju, i den här podden är det, men i mitt privatliv i övrigt så är jag inte det. Men det kände du.
Det är ändå, ja, jag tycker det var fantastiskt.
Det är ett speciellt avsnitt.
Ja, verkligen.
Det är avsnitt 200 det här av NHL-podden och framförallt så har vi vaknat upp ganska nyligen här efter att ha sett Washington vinna Stanley Cup. Så att, ja. Kan inte bli mycket mer tajmat känner jag med det här jubileumsavsnittet.
Nej, men grattis till oss. Och grattis till de lyssnare som tycker det har varit trevligt under de här. Ja, det är 200 timmar. Hur mycket är det egentligen? Hur mycket har vi suttit och babblat?
Ja, alltså, matematik.
Det är 10 dygn.
Ja, det kanske är det. Ja, det känns som att det är väldigt länge. Ja, men de här, ibland har det blivit längre till och med när vi har kört våra säsongsavslutningar. Då är ju under 2 timmar är ju fiasko.
Ja.
När vi ska gå igenom alla.
Ja, men det är 10-11, 2 veckor i sträck. Ja. Kan man kanske säga.
På gott och ont här att du har tvingats lyssna på mig. Och jag har släpat upp dig så här, en dag som denna till exempel. När du har, men det är tidigt för dig nu efter att ha upplevt en natt som denna borta i Vegas kan jag tänka mig.
Ja, fast det har inte varit mycket till natt för mig. Vet du. När allt är slut och det är väldigt mycket som ska lämnas då efter sista finalen. Och plötsligt så sitter man bara där och all trötthet kommer efter 2 månaders slutspelsrace. Så det vart ingenting. Jag gick åt och gick hem och la mig.
Det är så. Ja, jag förstår det. Du orkar inte ut. Inte ens Vegas liksom, utelivet kunde dra ut det.
Jag har sett en del av det redan.
Det vet jag om.
Ja, så att det var som en blöt fläck plötsligt. Det bara liksom rinner bort allt och det är över.
Ja, och jag ska erkänna här också att trots att jag sjöng precis som calvados och att korka upp och så sitter jag inte med mycket mer än en mineralvatten med citron- och lime-toner.
Samma här, Fiji-vatten tycker jag.
Är det så? Det är ju trevligt.
Ja.
Och du är inte impregnerad i champagne efter så som de höll på omklädningsrummet efteråt? För jag såg att de gick loss.
Nej, nu för tiden är det ju så att media får inte komma in i omklädningsrummet efteråt, utan vi får komma ut på isen medan de firar där. Sen är, tack och lov, omklädningsrummet off limits för media, för det slutade ju alltid bara med att de sprutar ner alla med champagne. Det har inte jag någon lust med.
Ja, då var din kostym Harlem Shit helt enkelt.
Ja, så vi var på isen och det är ju alltid en stor upplevelse att vara med när kuppen är vunnen och 25 man och ytterligare ett helt schabrak med folk från ledning och coachstab och familjer och så får se en dröm förverkligas, en dröm som de har haft extremt länge, men det igår var nog faktiskt det mest emotionella någonsin. Alltså det finns inga som har i modern tid, finns det inga som har väntat så länge och gått igenom så mycket trauma och besvikelser och elände innan de kom hit som Washington Capitals, och det märktes verkligen. Det var en enorm glädje och enorm lättnad. Alltså det var svårt att inte bli tagen där.
Ja, jag kan tänka mig, alltså, för att det är ju, det är så mycket man kan säga om det här, men det är ju verkligen, för vissa av spelarna, om inte minst Ove och Bäckström som vi kommer komma in mer på, så är det liksom ett decennium av lidande och av ständiga misslyckanden och av att låsa in sig i omklädningsrummet för att diskutera om hur de ska kunna vända på det här, och långa möten efter säsongerna och försöka hitta svar. Och för hela staden som inte har haft ett mästerlag sedan 1991, och för hela Washington Capitals som aldrig har vunnit sedan 1974 när de klev in i ligan. Så det är liksom, det här var ju, det var ju klimax på ett, för en hel stad nästan.
Ja.
Och så det är liksom, jag kan inte tänka mig att nästan det har varit ett Stanley Cup, en Stanley Cup-titeln som haft större äntligen stämpel.
Nej, exakt. Det var som att alla fördämningar till slut brast. Redemption är ett engelskt ord som inte finns så riktigt bra svensk översättning på, tycker jag. Men det var redemption, för allt det här är bortspolat. Alla besvikelser och all sorg och allt skit som har hänt. För Bäckström till exempel, det sköljer bort det här OS-skiten också.
Ja, just det. Ja. Precis,
det... Nu finns bara det här kvar, triumf.
Ja. Ja, det här är ju precis, nu kan de ju släppa allt det där.
Ja,
det var därför det var liksom, alltså dels är det ju naturligtvis eufori att man har vunnit, men sen man såg ju den här lättnaden och tårarna som sprutade, alltså den här clashen av 50 olika känslor som bara liksom som exploderar på isen.
Jag tror aldrig jag har sett en lyckligare människa än Alex Ovechkin när slutsignalen gick. Ja. Och den här TV-puckshögen de hade, när man ser hur han liksom får upp huvudet i högen av människor, det bara vrålar rakt ut. Det är en enorm förlösning. Ja, han började gråta och gömde huvudet i bröstkorgen på gamle Orpik och så här. Han kunde inte förstå att det här äntligen fick hända.
Han ville kasta sig in i högen, han ville kasta in sig i specifika spelare, han ville titta upp i taket och bara, vad händer? Är det på riktigt? Är det inte en dröm? Och så var det tårar, och så var det glädje, och så var det rent gutturala läten liksom.
Ja.
Så det var allting ihopkokat på, alltså, samtidigt.
Ja. Och fantastiskt vackert att se när familjerna kom ut. Vi hade ju ett fokus på Bäckström där på isen och såklart. Eftersom han är vår stora stjärna och har varit med om så mycket tråkigheter.
Han har ju onekligen varit med på den här resan. Det är ju inget att sticka med stor med.
Och... När mamma Katta och pappa Anders kom ut och det var ett kramkalas och det brast för alla, det var ett starkt ögonblick.
Och då står du där och upplever allting på isen.
Ja, ja, det är så mycket som fanns i de kramarna, så det är svårt att sätta ord på. Men det var väldigt starka känslor i svallning.
Ja, för det kommer jag ihåg, redan när de slog ut Tampa i konferensfinalen så var det ju så att Bäckström och just Ovechkin föll i liksom varandras famn.
Ja,
och bara stod och liksom ruskade om varandra och sa ingenting. Och efteråt fick de frågan om det. Liksom, varför säger ni ingenting till varandra? Liksom,
det finns inget att säga.
Nej, det går inte att sätta ord på. Varför ska vi göra det? Vi räcker med att vi liksom bara kramar varandra. Så, för vi vet båda vad det handlar om innerst inne. Liksom.
Ja. Och, ja, det var ju Ovechkin som i egenskap av kapten och fick bucklan. Och sen är traditionen stor vem man ger den till först. Och det var ju Niklas då. Han åkte över isen och skrek där först. Och sen vände han sig om och började skrika Backy, Backy. Eller om det var Nicky. Och så fick Bäckström åka fram och ta över. Nej, det är för jävla vackert.
Det var en bild som summerade nästan två karriärer. Eller liksom kulminerade två karriärer.
Ja.
Och där måste jag verkligen säga. För det är ju lite så här old school kanadensare. De kanske reagerar lite grann på att normalt sett när kaptenen ska lyfta bucklan så kanske man vänder sig mot lagkamraten och åker in i en hög. I en pile liksom där. Men det här var ju... Alltså, Ovechkin måste ju få köra ett litet ärevarv också. Alltså det här är ju... Det här var ju så stort för honom så att... Han måste få markera det liksom.
Ja, det var ju liksom slutliga liksom, ja, igen kommer tillbaka till Redemption, framförallt för honom. Han var så jävla ifrågasatt och beskriven som icke-vinnare, och det här kommer, Washington kommer aldrig att ta titeln så länge han är kvar och inte bryr sig och så. Det här var ju liksom det slutliga igen, han täppte till truten på alla sina belackare.
Som är många. Det här.
Ja, det har varit många genom åren.
Jag ska inte slå mig fri själv heller.
Nej.
Vi börjar ju alltså det här slutspelet med att vår första podd in i slutspelet faktiskt, vi körde ju en preview naturligtvis, och sen så efter första veckan när vi spelade in, då hade Washington bara spelat två matcher i slutspelet så långt, och de hade förlorat båda på hemmaplan mot Columbus.
Ja.
Och på ett,
ja, det är, den här märkliga resan genom det här slutspelet, det är alltså, det kändes ju som att det skulle bli värsta floppen någonsin då efter två hemmaförluster mot Columbus.
Ja, exakt. Och det kändes så precis som du säger, och liksom det var allt det här som Capitals har varit det här decenniet, att de inte motsvarar förväntningar och att de åker ut tidigt och att de gör det på nya, ännu värre sätt gång efter gång. Och nu känns det som de nådde ett nytt steg när de förlorade två raka hemmamatcher mot Columbus.
Ja.
Men och jag satt och drog lite statistik som pekar på att Ovechkin inte har direkt visat vinnarinstinkter i sin NHL-karriär i slutspel i avgörande moment. Och vi rabblade upp lite sånt, och samtidigt försökte vi har ju konstaterat i den här podden också att han är den bästa renodlade målskytten i NHL-historien. Före Mike Bossy till exempel. Men just när det kommer till det här vinnargrejen, det hade vi inte sett av Ovechkin på det viset som han visade efter det. För sen sa han ju så här: nu lovar jag att vi vinner de här två matcherna borta i Columbus och kvitterar den här serien. Och sen kommer vi lösa det här. Jag vågar lova det, så. Och efter det så är det faktiskt en annan Ovechkin. För att det är kroppsspråket som han har. Han har ju alltid en människa som spelar med känslorna utanpå. Men jag tror aldrig jag sett en spelare investera så mycket känslor under en vår, under en försommar som Ovechkin har gjort nu. Så han jublar ju som att han har avgjort en given final redan mot Pittsburgh liksom, när lagkamraterna gjorde mål. Inte ens när han själv gjorde mål. Så att,
ja. Nej, något hände ju under den här resans gång. Helt klart. Det har synts på dels på det, att han har varit så engagerad i allt som har hänt, men också hur han har spelat. Liksom, han har ju för första gången helhjärtat hela tiden, 60 minuter per match, jobba hem. Han har täckt skott. Han har gjort allt som han inte har gjort förut. På något sätt var det som att han insåg att ska det här någonsin gå, så måste jag också börja spela laghockey.
Ja.
Och vi måste göra det som ett lag. Jag kan inte göra det här själv. Jag och Nicky kan inte göra det här. Utan vi behöver hela laget. Och jag behöver spela som en av killarna i laget. Och det är, jag vet inte vem som har sagt åt honom det heller. Om han insåg det själv eller...
Nej, jag tror Barry, det kom inifrån.
Han och Trotz hade ju något möte efter de där två första förlusterna tydligen. Bara de två.
Ja.
Och då hände något.
Ja, det så måste det vara. Men jag tror också att alltså, så genuint som det, alltså, så som han har betett sig i det här de här månaderna, så det känns som att det kommer från hans djupaste inre liksom.
Ja, det är som att han bestämde att nu eller aldrig ska det här ske.
Och då måste jag säga liksom att det kändes, alltså jag kände redan, nu överdriver jag ju så här, för nu låter det som att jag hade någon insinuation här, men det kändes som att Capitals inte kunde förlora det här. Jag kände redan i Tampa-serien där att nej, det här går inte. De kommer inte tillåta det här Capitals den här gången, för att
nej, det kändes ju så att ödet på något vis hade bestämt att nu är det deras tur.
Det är, varje gång de hamnar lite i trubbel så lyckas de lösa det med en fas liksom. Alltså, mot Pittsburgh, dels i Columbus-serien från start där, och sen mot Tampa när de nollar Bolts i två raka elimination-matcher och har kniv mot strupen. Mm. Och sen i finalserien, de studsar tillbaka hela tiden så fort Vegas gör mål. Eller, det var bara meningen att de skulle vinna.
Nyckeln är ju den där serien såklart mot Pittsburgh då, att de dödade den demonen, och när de hade gjort det så var det liksom, ja, nu går de inte att stoppa. Det kände du på det inför Tampa-serien åtminstone, var du orolig för det, att det skulle bli så, mycket riktigt.
Ja, jag kan ju inte tippa mot Tampa, så jag tippade ju Tampa ändå, men känslan var ju att det kommer, det är ett, alltså, det går inte längre att dra de här gamla Caps-referenserna om att de kommer att choka ihop, utan nu kändes det som att det var en helt annan feeling kring det här Caps-laget. Och inte,
ja, absolut. De hade ju det där det som vi pratade om. Den där feeling.
Ja. Och framförallt det, men också så måste jag säga att i samtliga fyra serier så var de ju det bättre laget.
Ja,
det är väldigt få matcher i det här slutspelet som de inte har dominerat eller fört spelbilden.
Absolut.
Det kanske är 2-3 matcher man kan nämna där man uppenbart kan säga att motståndarlaget var bättre. Så att det är ju superrättvist, tycker jag. Vinner man en final med 4-1 i matcher, det går inte att snacka bort.
Nej, det är bara andra gången jag med om en så snabb final. Det var ju Los Angeles som slog ut Rangers i 5. Övrigt har... Nej, vänta nu. Anaheim gjorde ju också det för 2007. Då var det bara 5 matcher också.
Ja, men det tillhör inte vanligheten.
Nej, det brukar ju bli 6 är det vanliga. Mm. Ja, de har varit bästa. De är ju otroligt värdiga mästare, tycker jag. Det är intressant med Ovechkin då att han... Jag var ju med och röstade här, Conn Smythe, och han vann ju det.
Det är stort. Mm.
Och jag tror att alla som röstade hade samma 3 namn. Det handlade bara om honom, Kuznetsov och Holtby till slut. Det var bara frågan om vem av Kuznetsov och Ovechkin som skulle vara etta.
Ja.
Men han var lätt etta på min... Man får alltså... Man röstar på 3. 1, 2, 3. Och så sätts det poäng utifrån det.
Ja.
Och de tre var... Och för mig var Ovechkin lätt etta. Det var han som liksom gjorde det här. Det var han som satte tonen. Det var han som förändrade sig själv och fick laget att göra det här.
Ja, men han fick
även
med
om
sig
Kuznetsov
laget.
Gjorde flest poäng.
Ja, alltså Kuznetsovs slutspel är ju helt sensationellt fantastiskt bra det också. Han gör alltså 32 poäng och vinner slutspelspoängliga. Han är den enda tillsammans med Evgeni Malkin, eller han har gjort mest poäng under löntagseran i ett och samma slutspel, bortsett Evgeni Malkin som gjorde 36 då 2009.
Ja, men det är ingen snack om att han också skulle ha varit en värdig vinnare, men jag har sett det större värde vid, om man ser genom hela slutspelet, vad Ovechkin betydde för laget.
Ja, precis. Och sen handlar det om att skjuta pucken i mål, och det får man säga att Ove Jordan gör 15 mål. Om man vill dra historiska referenser där också, så är det bara Sidney Crosby i sin tur som har gjort lika många mål under löntagsserien, under ett och samma slutspel. Så det var ju 2 stycken superstjärnor som levererade i den här slutspelet.
Absolut, men det är så här också. Bland mycket nytt, bland mycket som har förändrats hos den här upplagan av Washington, den här kärnvapenbestyckade mästarlaget, om man jämför med tidigare, är ju att de har haft, hela laget har ju presterat också. Det har ju varit, de har ju haft de alltså role players de behöver också. Jag hävdar att även där har Ovechkin varit viktig genom att vara den som jobbar hårdast och verkligen leder laget, så har han ju dragit med sig de andra. Som har gjort, tycker jag då, eller min teori, som har gjort att tredje kedjan och fjärde kedjan har varit också så fruktansvärt bra och offrat så otroligt mycket. Och plötsligt är Pelly Smith, en av slutspelets
Conn
stora
Smythe hjältar. Pelly.
Ja, han var ju helt otrolig i finalen.
Ja, alltså det är det som är så sjukt egentligen med det här Washington-upplagan, som ju inte skulle vinna Stanley Cup, sades det. Inför säsongen, efter att man i flera år i rad har snackat upp Capital som kanske den stora favoriten. Framförallt förra året. För jämför man fjolårets upplaga med det här, så jag menar, då hade de, dels hade de inte slagit i taket än, utan de hade kunde behålla sådana som Marcus Johansson och Carl Elsner till exempel. De hade plockat in Justin Williams för att bryta förbannelsen. Mr. Game 7 himself liksom.
Ja.
De hade ju Vegas första back som sjunde back, Nate Smith.
Och de hade Shattenkirk.
De hade Shattenkirk som offrade första val och sin fina talang Zach Sanford till exempel för att byta till sig. Det var ju all in då. Det var ju det laget som skulle vinna om något. Och så nu kollar man liksom, du säger Smith Pelly. Han blev utköpt av Devils förra året. Han har spelat på ett tvåvägskontrakt den här säsongen med Washington. Och Alex Chason, som kanske inte har så stor roll i finalserien, men som gjorde ju viktigt mål till exempel mot Pittsburgh i den elimination-matchen. Han tog dem in på tryout. Och sån här Brett Connolly som gör 6 mål. Och sen, utöver att Ovechkin och Kuznetsov gör så extremt mycket poäng, så de andra toppspelarna, jag menar, John Carlson som vann backarnas poängliga i grundserien, han gör ändå 20 poäng nu i det här slutspelet. Och Bäckström gör 23 poäng. Lars Eller som tredje center gör 18 poäng. ja. Och kliver
han
in.
Han har ju också varit extremt viktig. Och i synnerhet när de stora stjärnorna har blivit skadade så har han klivit fram och blivit Kopitar under viktiga ögonblick.
Ja, så tappar man en Bäckström eller en Kuznetsov i den här tiden på året, då ska inte det gå obemärkt förbi. Det finns Nej. Inte på kartan, men Lars Eller har på något obegripligt sätt ersatt dem totalt. Alltså han kom upp i 8 poäng på 5 matcher när de var borta eller något sånt där. Han var ju det märkte sig knappt att de var borta, för då höjde han sig till en nivå som man inte alls förväntar sig.
Nej, det är otroligt. Så belöning får han avgöra finalen då?
Ja, det kändes visst. Jag kände att symboliken fanns ju mest i det här Bäckström till Ovechkin-målet. Man hoppades ju på lite på något sätt att det skulle bli matchavgörande, men det dog ju snabbt, för då kom ju Vegas tillbaka och vände tillbaka åt sin sida. Men det känns också lite symboliskt för just den här slutspelsvåren att det var Lars Eller som avgjorde, för han var på något sätt lite representativ också för Capitals bredd. Som ju alltid är avgörande om man ska vinna Stanley Cup. Det har vi pratat om.
Absolut.
Varenda gång vi ska summera en finalserie och ett slutspel, så är det ju det lag som både har spetsen och bredden som vinner.
Ja, och nu får han som första dansk någonsin ta hem buckran till Dronningsby. Buckran har aldrig varit i Danmark, så det blir premiär.
Ja, det är stort.
Och det är väldigt stort.
Till och med Extrabladet fick ju bomba på som bara den. Alltså. Annars brukar jag notera så här. Jag får ju när jag sitter som redaktör, för jag går runt och slirar runt lite på andra nordiska sajter så här, och går man in på Extrabladet, så när de ska förklara att till exempel Nikola Ehlers har gjort hattrick natten innan, då måste de skriva dansk NHL-stjärna liksom, det går inte att skriva Ehlers, för det är ingen som känner igen det namnet.
Så
litet är ju hockey nationellt sett i Danmark trots allt, men när de faktiskt har fått sin första Stanley Cup-mästare, då
det säger något att de inte haft en enda medierepresentant akkrediterad i finalen.
Nej.
Det hade ju faktiskt Norge när Zuccarello spelade final, då var det rätt mycket norsk media på plats, men danskarna har inte varit med.
Nej, men det är vilken månad ändå kan man kalla det för dansk hockey, med ett fantastiskt hockey-VM. Där det visserligen sportsligt sett tog slut snabbare än de hade förväntat sig, men det var ju otroligt bra tryck där borta i Danmark. Otroligt bra arrangerat, och kändes som ett uppsving i hockeyn där. Inte bara liksom för att vi med blågult skimmer ser tillbaka på det som en guldsuccé, utan det var ju verkligen en jättefin turnering. Som Danmark
kan bli ett lyft för hockeyn i Danmark. Och det sa ju Lars Eller här, som ju efter sina år i Frölunda och Borås pratar klockren svenska. Jag pratade med honom inför gårdagens match, och då sa han att om de nu skulle vinna, så hoppades han ju att det skulle inspirera fler knattar där hemma och börja med hockey istället för kanske fotboll eller något annat de håller på med där, och att de får lite fler rinkar och så. Det var hans förhoppning.
För annars är det så att just Rörov, där han kommer ifrån, de har ju producerat typ hälften av allt vad landslaget har att erbjuda. Precis.
Rödovre?
Ja, men jag försöker ju Rörov.
Vad är du? Rörov.
Ja, men det är ju med danska, du ska ett täpe det sista år.
21
halvfjärs.
Ja. Men du, om vi ska ta och titta mer specifikt på finalserien då, som ju är färdig nu. Slutspelet tidigare har vi pratat mycket om, men finalen är alltså, börja med att Washington faktiskt förlorar en match, men det var ju liksom undantaget i nästan hela slutspelet och i den här finalen. De var inte riktigt beredda på vad det innebär på den här största scenen, och det blev en väldigt konstig match. Det var ju High Chaparral där, och Washington har ju varit som bäst när det har varit struktur och ordning och reda på isen. Ja. Men då var det mer som Vegas vill ha det på något vis. Och de vann där. Men sen har ju Washington verkligen manövrerat ut dem helt och hållet. Vridit vapnen ur händerna på Vegas och gjort Vegas till ett normalt lag. Vegas har ju varit liksom större än summan av delarna, som man säger. Men nu såg de för det mesta ut bara som de delar de är.
Ja, precis. Och den här förtrollningen som de har haft, och som gjort deras motståndare frustrerade gång på gång, den helt plötsligt fick de möta själva nu.
Ja.
För Nej, men de blev ju frustrerade. Alltså, ju längre serien led. Alltså, ett typiskt exempel på det, och som du upplevde på nära håll, som jag kände genom webb-tv-rutan i alla fall, det är ju Gallants presskonferenser. I Winnipeg-serien, då snackar jag ju om att, alltså, jag har knappt sett en coach se så avslappnad ut.
Nej, precis.
Han skämtade på presskonferenserna, och även om de hade förlorat matchen innan, vilket ju bara gjorde ett fåtal gånger fram till finalen, så var han ändå lugn och harmonisk och utstrålade noll osäkerhet. Och sen i den här finalscenen helt plötsligt, då gick han från mysgubbe till surgubbe och fnös åt frågor, och han var ju till och med så att en lokal journalist där knappt fick ställa frågor för att Gallant blev så sur.
Ja, han blev sur och spänd och frustrerad och då förstår man ju att du hamnar fokus på fel saker. Men det syntes ju också att de förlorade självförtroendet i avslutningarna. Till slut vågar de inte ens ta avslutningen, de passar för mycket.
Ja,
men det är ju Washingtons förtjänst. Det var ju de som tog självförtroende av dem. För det har vi inte nämnt än, men Washingtons defensiv har ju också varit magnifik.
Ja, den är ju väldigt avgörande i det här fallet också. Alltså, bara en sån sak som många varit inne på, det här med hur många skott de blockade.
Ja.
Och visst, ser man generellt sett, så behöver det inte vara, man kan inte bara peka på att det lag som blockar flest skott, de kommer vinna. Men kollar man i grundserien så här, då hittar vi lag som Ottawa och Montreal i toppen av den tabellen. Det kan ju också innebära att man spelar väldigt mycket i defensiv zon. Men i Washingtons fall så kan man ju koppla det till hur många procent av skotten som kom emot dem som de blockades. Och den procenten var ju extrem. I de här hemmamatcherna var det över 40% av skotten som de blockade. Det var ju, och rent kvantitetsmässigt så var det alltså 50-17 i blockade skott i de här två matcherna i Washington.
Ja, men det var inte bara det, utan de styrde ut dem så de fick inte så jättefantastiska lägen heller.
Nej.
Det var ju i game 4 då, så började ju Vegas otroligt bra och radade upp chanser och hade fantastiskt fint snabbt passningsspel runt kassen igen.
Ja,
och där James Neal med självförtroende sätter inte den pucken i stolpen som han har helt öppet mål på där.
Nej. Är det någon i Vegas som nästan vill ska få det läget, så är det James Neal, för han brukar vara klinisk när han är ju en målskytt trots allt.
Men det säger, och det, som alla sa, där hade serien kunnat förändras i det läget om de hade fått utdelning på den där pressen i början. Men när det inte blev det, som jag har sett så många gånger i det här slutspelet, istället får Washington ett powerplay och mål direkt.
Jag tror nästan att det blev precis tvärtom, att den där missen blev avgörande åt fel håll. För att när Vegas kände att de inte ens kan göra mål när de har öppet mål, alltså när de har spelat fram sig till den där situationen för en gångs skull, de hade så otroligt svårt att skapa öppna chanser, som varit inne på, att komma in i slottet och sådär. Men när de väl har öppet mål och inte ens sätter ändå, varpå Washington kontrar och vinner den perioden med 3-0. Då kändes det som att luften gick ur.
Ja,
det blev en
det fanns ju en situation till som vi väl pratade om redan i förra podden, när Holtby gjorde the save på Alex Tucks läge där. Det var ju nästan samma sak, han hade öppet mål. Och du, visserligen så vill inte du ge Holtby tillräckligt mycket cred för den då. För
nej, jag hade ju där argumentation där om att det var lite tur också.
Ja, kanske. Men det var ju sådana saker som tog lite udden av Vegas då. Washington har varit bättre i alla delar. Vi nämnde powerplay här. De har ju, deras powerplay är in i helvete fruktansvärt bra. Så det går inte att ta utvisningar mot dem.
Nej, det var ju... Och i den här finalserien så var det ju... De plockade ju sönder Vegas nästan där.
Alltså, de har ju gjort så många sådana mål. Men vilket mästerverk powerplay-målet Beckis och Ovechkin gjorde här i sista matchen.
Ja.
När Beckis, han håller pucken. Och han får över den i exakt rätt ögonblick. Alla vet vad, jag har sagt det så många gånger, men alla vet vad som ska hända, och ändå kan de inte göra någonting åt det.
Nej.
Vilken passning det var. Alltså.
Ja, det var en helt otrolig passning. Det är ju en flipppass, men det är så en flipppassning som är 25 cm upp i luften.
Minst. Fattar vilken känsla man har i handleden när man gör det, med ett skadat finger dessutom.
Den landar alltså 5 cm innan den ska träffa Ovechkins klubba.
Och han bara sveper in den. Det finns ingenting Fleury kan göra.
Och det är 2-3 klubbor som försöker bryta den passningen. Men det är ingen som lyckas.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det ska ju också påpekas här då, om vi nämner Vegas igen, att Fleury förlorade lite av sin groove från tidigare under slutspelet. Han var inte alls lika omöjlig som han var mot Winnipeg och Kings framförallt.
Nej. Ja, nej, det är ju fullt rimligt att påstå. Och samtidigt vill jag säga att summerar man alla målen som Washington gör, så är det ju de fåtal som man kan säga att Fleury faktiskt borde gjort bättre.
Och ja, men tyvärr är det ju avgörande målet. Ja, classic.
Det får man säga, summera lite grann ändå, trots allt. Men jag såg någon statistik på att alla mål, om man räknar in Ovechkins mål från ganska snäv vinkel på Bäckströms passning där, men om man kan kalla det för att det är precis i utkanten av slottet i alla fall, så gjorde samtliga Washington-mål i den här serien från slottet. Så det var inget så här skitmål från ingenstans, utan alltså, Vegas klarade inte av att försvara sig på samma sätt mot det här laget.
Men nu kommer vi från mitt tema här, som ju var special teams då. Powerplay är fantastiskt, men det är också
boxplay.
Helt fantastisk. Ja. Det var den ju genom hela slutspelet. Du kan ju fråga Tampa vad de tycker.
Ja, jag vill inte fråga dem det.
Nej, men den var ju klockren. 100% i nästan.
Ja.
Och Vegas, som har varit så bra i dem, de kom ingenstans. Den här första kedjan, nej, det blev ingenting.
Nej, precis. Det var ju sensationellt. Inför säsongen hade man ju inte ställt de här kraven på Morris och Carlson och Riley Smith liksom. Men så som de har egentligen, jag menar, de vann matchen i matchen mot Anze Kopitar i första serien, och de vann sin match i match mot en stekigt Evander Kane och Joe Pavelski i San Jose-serien, och sen mot Jets spelade ingen roll, de slängde in Line eller de slängde in Scheifele och så vidare, så var ändå William Karlsson-kedjan den som var kanske hetast totalt sett över serien. Mm. Men i den här finalserien så de var inne på en hel rad baklängesmål och skapade väldigt lite framåt.
Och konstigt nog så är det ju så att Washington spelade fyra matcher fler i de tre indelande omgångarna än vad Vegas gjorde, och ändå så var det Vegas som till slut såg lite trötta ut.
Ja, de såg frustrerade och trötta ut mentalt och fysiskt på något vis.
Ja. Men å andra sidan, som de själva konstaterade igår, det är såklart en jävla besvikelse när man kommer så nära och förlorar. Den känslan går inte att komma över riktigt, men sett hur omöjligt det var att de skulle egentligen vara här överhuvudtaget, så om några dagar så kommer de att se tillbaka på den här säsongen med, det har ju varit en fullständig magi och har skapat en helt ny hockeymarknad med en passion som få kan mäta sig med. Vegas har varit, är bara värda applåder.
Ja, det känns lite absurt att man sitter här och gnäller lite på Vegas, ja. När man ska summera deras säsong, när de faktiskt har tagit sig till final, vilket ju är fullständigt orimligt egentligen, ja. Förstås. Och att jämföra med Washington, när de klev in i NHL 74, jag tror att det är den sämsta expansion-säsongen i NHLs historia.
Ja.
Så att, och de fick vänta 43 år innan de fick lyfta kuppen.
Så ja. Ja, det var ju klubbens första det här, ja. Just det.
Ja. Att Vegas kan ju känna lite så kanske också, att det är inte kört än.
Nej. Och vi har tre nya svenska Stanley Cup-mästare som får sina namn inristade i böckan. Bäckström då, som vi har nämnt, André Burakovsky och unge Christian Joos som gör det här i sin rookie-säsong. Det är lite speciellt.
Ja, det är också, apropå de här som jag nämnde, hur lagbygget sett, som de tvingade att stuva om i lagbygget mest på grund av lönetaket då, men Joos är en sån som har kallats upp också, liksom Chandler Stevenson som har befordrat från Hershey. Och ja. Nu tycker jag att Joos, alltså, han ser lite grann...
Det var ju delar av slutspelen han inte fick spela i början där, men när han väl har fått chansen så snackar om att han har tagit. Han och Orpik vart ju ett riktigt stort och viktigt backpar.
Ja, två totalt olika spelare. Ja. En rutinerad jättebjässe med defensiva egenskaper och så en tanig liten svensk offensiv back med fantastisk skridskoåkning.
Ja, han är ju så liten så trots hade ju sagt det igår, vi var oroliga att han inte skulle kunna lyfta bucklan.
Nej, just det, de stod och garvade. Oj, nu ska den här 76 kilos backen försöka få upp den där över huvudet, det går inte.
Nej, men alltså jag tycker han har varit, han bara blir bättre och bättre och i finalerna här, han gjorde några saker som var, ja dels var han ju tuff och hamnade nästan i slagsmål och grejer.
Ja, ja.
Men alltså man såg ju också när han började våga ta initiativ, det var ju väldigt nära ett otroligt snyggt mål igår.
Ja, ja visst, och tidigare slutspelet tyckte jag såg tendenser det också, att han helt plötsligt kunde få för sig modet till sig att hitta på egna räder. Ja. Och var och allt som oftast framgångsrik just igår, som du säger, han var ju nära, han kom ju till skott till och med efter att ha lurat hela Vegas försvaret i princip.
Bäckis är enormt imponerad, om man säger. Han ser isen som nästan ingen annan. Och det är bara något år så kommer han att vara superstar.
Ja, det är inga dåliga ord från Niklas Bäckström också.
Nej.
Men han har ju en farsa som var lite liknande. Inte, han var kanske inte lika skicklig på skridskorna, men som hade det här spelsinnet i alla fall.
Ja, han var ju en av Bäckis idoler då, Per Jos. Så han säger, han kör hela tiden, han är farsan upp i dagen. Farsan upp i dagen. Och nu är de så glada, de är de första två jävla pojkarna som har vunnit Stanley Cup. Det är fler som har spelat för Brynäs som har gjort det, men de är de enda jävla killarna.
Ja, det är lite sensationellt ändå att en sån hockeystad inte har lyckats få fram egna Stanley Cup-mästare fram till nu.
Ja, jag tror att Buckland aldrig var där. När Sandström vann till exempel, då var han i Fagersta och Mats Näslund var väl uppe i Sundsvall, i Timrå.
Ja, just det. Och Börje Salming var ju förstås uppe i Kiruna.
Börje Salming har aldrig vunnit Stanley Cup.
Nej, det har han ju aldrig gjort. Vad dum jag är. Oh, jag bara utgår från att han har vunnit Stanley Cup, men det har jag förstås inte gjort. Han spelar ju ett visst Toronto som också skulle drömma om att göra en Washington Capitals.
Ja, det har varit inga kuppor. Men nu kommer Buckland att vara i två dygn i Gävle då, för de ska ju ha den varsitt dygn.
Och
det är de väldigt glada för.
Det förstår jag.
Det blir nog en minnesvärd, ett par minnesvärda dygn i detta hockeymäcka i Gästrikland. Och du har ju lite kopplingar dit.
Ja, ja, nej, det kan man ju säga, för min farsa har ju, han kommer ju där uppifrån.
Ja.
Så att, han kanske åker dit nu. Jag vet. Du
borde åka dit och se när den kommer till Valbo, tycker jag.
Ja, det kanske borde göra. Till Nick Back Arena.
Det är väl i juli, augusti någon gång.
Ja, precis. Brukar komma. Ja, nej, men...
men först ska de fira i... De har ju lyft här för några timmar sedan. De var ju kvar i Vegas i natt då. Det finns ju sämre ställen att vara på när man ska fira någonting.
Ja, det kan man säga. Det ska man vinna Stanley Cup någonstans. Om det inte är på hemmaplan, då får du gärna vara i Vegas.
Jag läste just en lång utläggning i Washington Post om hur natten var. De åkte till sitt hotell där på Oriental Mandarin så småningom. Och hade middag där med familjer och så. Och sen dundrade iväg två bussar till MGM Grand där det var på nattklubb. Hackan Ha, eller vad den heter. Och där var de till 4:30 i morse med Buckland. Och sen gick de omkring på kasinon med Buckland, så det var ett jävla liv där.
Ja, det låter ju dunderstökigt.
Ovechkin ledde styrkorna och var liksom och hur mycket fans som helst var och kramade på och tog på Ovechkin och så. Det verkar ha varit en ganska oförglömlig kväll.
Ja.
Men nu sitter de då på planet. Det är väl ingen som har sovit särskilt mycket. De får försöka sova lite på planet, för sen väntar ju, det kommer ju bara fortsätta partajas i Washington nu några dygn.
Det kan man väl anta.
Grejen är att det blir parad också, men vi får se att det blir inte nu på lördag, för då är det Pride-parad i Washington. De kan inte krocka med den.
Nej, just det.
Så jag ska tippa måndag.
Ja, okej, de får dra ut på fenet, men det kanske...
Ja, det kommer att bli många cigarrer och många, många, många glas Mackmyra och sen jag känner som tycker om sånt.
Ja, okej. Oh. Ja, ja. Ja, men det är Ovechkin. Jag är inte förvånad att han stod uppe på borden klockan 06.00 och inte sov en blund och... förmodligen fortsatte uppe på planen, uppe i luften också sen. Men,
ja, det brukar vara våldsamma flighter hem.
Ja.
De har ju inte fått partaja så mycket på två månader nu.
Nej, precis raka motsatsen. Och i princip fått bo på hotell eller på hemmaplan. Liksom.
Ja, här i Vegas har du fått mycket frågor om hur de har klarat av att inte liksom gå ut och så. Men de har suttit inlåsta där på Oriental Mandarin och haft gemensamma utrymmen när de har spelat tv-spel och så. Inte gjort någonting.
Läst något om att Eller hade köpt tv-spelare för precis inför finalen även på bortaplan. Alltså för att kunna roa sig med det istället för att locka sig något annat.
Ja. Ja, det blir kul. Och jag hoppas att Beckis bedårande små barn får med och festa lite också. Jag fick ju en high five igår av Vince, 2 år.
Vince Backstrom.
Har du inte sett den videon? Det slutar med att han som är en liten mini kopia av Beckis, men väldigt väldigt han är väldigt sturig uppsyn igår. Tills pappa Beckis åt honom, ge Per en high five. Då kom det en smäll i handen.
Då kom det en ruggig high five alltså. Ja, det.
Ja, det var ett stort ögonblick.
Ja, det förstår jag. Och jag, alltså, jag tyckte jag förstod att Ovechkin fortfarande var kvar på isen när det hade gått prick en timme efter slutsignalen. Det kändes som att han ville liksom inte bara släppa taget om. När han väl har vunnit det här, då vill han få ut maximalt av det.
Ja, det är klart. Ja, det ska han väl. Men jag tror det blir nästa säsong. Är det något lag som kommer ha ett Stanley Cup hangover, så tror jag det är Washington.
Ja, det tror jag. Nu gick de ju verkligen all in här, så att de ska orka resa sig efter det här. Det är ju inte säkert att Barry Trotz är kvar. Det är väl mycket troligt att han inte är det. Det kanske är bra att få in en ny rest som börjar skälla på dem här nu när de kommer ha världens hangover i höst.
Ja, jag tror jag kan ta om vart han kommer att hamna, men det får vi ta.
Ja, jag har en känsla där också. Snart. Jag tror att du kanske har en övergång på gång sen, apropå det.
Ja, men vi ska bara säga, apropå det vi just sa då, nästa säsong, sportsboxen här som ju överlevde med, de dodged a bullet när Vegas inte vann då, för då hade de fått betala sådana
fruktansvärda
summor. Men de har redan presenterat första oddsen för nästa säsong.
Jaså, det har missat.
Ja, det kom ut i natt redan, såklart. Oj, man kan spela på det nu då.
Ja.
Men de oddsen förändras ju sen, för man vet ju ingenting vilka lag de kommer ha. Men jag kan meddela att de som Vegas tror kommer vinna just nu är Tampa Bay Lightning. De står i 9 gånger pengar på Stanley Cup.
Oj. Ja. Ja, jag måste säga att jag, på något sätt är jag lite bitter här också, för jag sitter och konstaterar att Tampa Bay har åkt ut 3 raka slutspel mot den blivande Stanley Cup-mästaren.
Ja, just det.
Och vid 2 tillfällen har de tagit till Game 7. Men torskat vid samtliga tillfällen.
Ja, då åkte de ut mot Pittsburgh 2016. Ja, det gjorde de.
Ja.
Och fjol var de inte med.
Nej, precis. Då var de inte med i slutspel. Men i år åkte de ut mot Washington. Och 2015 förlorade de i finalen mot Chicago.
Ja. Ja. Ja, det är inte lätt det här.
Det är inte lätt för mig heller. Så du vet vilken känsla jag kommer ha om jag ska få uppleva det här någon gång. Att det är en Stanley Cup-seger. Då kommer jag vara uppe till... då kommer inte jag gå och lägga mig, om man säger så.
Nej. Och även Vegas hade bra odds nu. Då vågade de inte sätta några höga odds på Vegas längre. Så de var också där i toppen. Sämst odds har 8, va? De står i 100 gånger pengar.
Oj.
Och det gör de väl rätt i.
Det kan man väl tycka. Jag måste ju säga det. Alltså, för jag vågar inte ge mig på något tips till nästa säsong nu. Jag förklarar själv. Men framförallt inte så som den här säsongen har varit. För att, ska jag tippa något lag nästa säsong med den här säsongens logik, då kan jag väl slå till med... Då kan man ju man kan ju slå till med liksom Buffalo eller vad som helst. För vem hade trott att Washington just den här säsongen skulle vinna Stanley Cup? Att Vegas skulle gå till final? Att Colorado skulle gå från toksämst till slutspel? New Jersey Devils säsong?
Ja, men det här, nu får du spara det här till vi ska ju ha någon stor sammanfattning framöver.
Ja, precis.
Vad heter det? Det blir Buffalo-Vancouver i finalen nästa år.
Ja.
Nej, det säger jag redan nu.
Jag tycker det är lika logiskt som om jag skulle säga Tampa mot, Nashville.
Det blir Dahlin mot Pettersson i finalen. Jo.
Ja.
Jag träffade ju förresten Rasmus Dahlin i Washington under den serien.
Ja, just det.
De hade ju topp-prospekten på besök som vanligt under en final. Och Rasmus stod ju i centrum där.
Just det.
Ja, och det var ju trevligt att få träffa honom för första gången. Jag har hört så mycket om att han ska vara så fåordig och tarträngd, men det var han verkligen inte. Att han var riktigt betagen i att vara på en Stanley Cup-final och verkligen så, det här är magiskt, vilken upplevelse. Det går inte att beskriva riktigt.
Ja, hans lischöpska. Nej, du ska inte ge mig på en dialekt igen.
Nej, är han inte från Vänersborg?
Jag får att han är från Lischöping alltså.
Ja, jag säger Vänersborg.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, nej, men
Och han och det är så kul att se när de där kidsen kommer in i omklädningsrummet och får hälsa på stjärnorna som Beckis och Ovechkin och så. De försöker se oberörda ut, men ögonen är stora som tefat.
Nej, men annars måste jag säga att jag tyckte, som du säger, att han förde sig bra även framför den amerikanska och kanadensiska pressen.
Verkligen,
han pratade ju bra engelska. Och han gav ju svar på frågorna och körde inte bara klyschor och sådär, utan han kände sig rätt avslappnad i den här miljön. Som ju ändå är väldigt speciell. Han har ju noll press på sig. De förväntar sig att han ska kliva in som... Är man first overall, då är man ju en generational talent nästan. Mm. Och det är inte så lätt för han att komma över från... Som tonåringar kommer över från SHL och bara förväntas vara den här frälsaren för en organisation som bara suktar efter det.
Men fatta att vara en sån där kille och så komma in i det här och se att det här kommer att vara min värld. Det måste ju kännas helt fantastiskt.
Ja, det får man säga. Alltså,
Ja, men hörde du, mästercoachen Barry Trotz då, som förmodligen inte är kvar i Washington för att det har inte skrivits något nytt kontrakt. Och kan, som det verkar nu på slutet, så vill han inte vara kvar heller. Det här var ju perfekta slutpunkten med Washington.
Ja.
Nu är det istället stor chans att han flyttar till New York-området och blir coach i New York Islanders.
Ja.
Skulle jag tippa. Åtminstone skulle det förvåna mycket om inte Lou Lamoriellos ganska kvickt hör av sig och ber att få mästercoachen i Island, som Islanders nya coach. För att det är vad som har hänt där då sen sist för oss. Att Lou Lamoriello har inte bara tagit över, han började med en house cleaning och sparkade både Garth Snow och Doug Waite. Han är själv general manager nu.
Ja, det är så mycket Lou Lamoriello det kan bli.
Ja.
När han kliver in i en organisation så tänker han inte längre några fingrar emellan, utan han kör sin grej. Och det är dags för culture change, som man säger.
Ja, men han har ju helt rätt i det. Det måste ju till en förändring i hela klubbens kultur och attityd och så. Ja. Och det kommer ju... Det är helt enkelt bara dags för det. Garth Snow har ju misslyckats kapitalt. Även om han själv nu då satt och yrade om att han tyckte att han hade en Stanley Cup-contender skapad vid det här laget.
Ja, det var väl då kanske vinklade lite väl mycket.
Ja.
Man kan ju ge Snow lite beröm för vissa grejer han gjort. Han har ju varit väldigt duktig på att utnyttja Peter Chiarelli när han har suttit i pressade situationer. Han fick Johnny Boychuk från honom när han var i Boston. Och han fick både Jordan Eberle och inte minst Matt Barzal från honom i Edmonton. Men annars har han gjort några alltså historiskt dåliga moves. Som att till exempel ge Rick DiPietro ett 15-årskontrakt.
Ja, det är den sämsta någonsin.
Och byta till sig Thomas Vanek för ett rejält dyrt pris. Och sen tradea bort dem några månader senare, samma säsong, mot ett jättedåligt pris.
Ja. Nej, men han har varit så störig person. Som sagt, han är delusional och tror att de är Stanley Cup-contender.
Ja, det är ingen jättevattentätt försvarstal i en sån här situation. Nej. Det finns ju en anledning till att det har suttit... reklampelare där uppe på Long Island med att han måste bort.
Ja.
Så även om Islanders fans kanske inte i samtliga fall är lyriska över att det är just Old School Lou som kliver in här, så är de ändå otroligt lyriska över att det faktum att Snow-regimen är över. Äntligen.
Ja. Att han sparkade Doug Waite som coach är kanske lite mer oväntat, men ändå inte, för att han har ju Snows man, och ska man skapa en ny kultur då behöver man ha helt nytt fokus.
Exakt, då måste man ju börja om från scratch och tänka nytt liksom.
Ja, och Doug Waite, han gjorde det helt okej, viktigast för Lamoriello är att han gör saker som får Tavares att vilja stanna.
Ja, precis. Och visst, Tavares kanske gillar Waite, som var han bodde hos Waite faktiskt när han kom in i ligan en gång, när Waite fortfarande var spelare. Så att de har ju en speciell relation till varandra, men jag har också gillat Waite som tränare, men det var ändå en lite för stor kollaps andra halvan av den här säsongen. Och när en finalaktuell spelare som Andrei Burakovsky efter en match mot Islanders går ut och säger att det här var en konstig match, för att vi fick ju åka runt som vi ville i offensiv zon. Det var ju knappt, det var ju mycket ytor som helst. Så brukar man ju inte uttala sig om ett motståndarlag, men han var ju bara ärlig. De kunde ju snurra som de ville där. Och det är ju inget jättegott betyg för en tränare struktur på försvarsspelet om det ser ut så.
Nej. Intressant med det här att Lamoriello är tydligen god vän med Garth Snow, men det hindrar honom inte från att klippa till direkt. Han är Lou.
Ja, och det är faktum att Snow ju, han fick ju ett så här superkontrakt fram till 2022. Så Så att det är ju dyrt att köpa utan också. Mm. Så det är verkligen... Mm. Men det är ju det enda rätta. Han måste bort helt enkelt. Och det fattar ju Lovet. Så är det bara.
Ja. Och Barry Trotz är ju då såklart nu ett hett alternativ. Ett annat är ju den här Sheldon Keefe jag pratade om. För honom känner ju Lou bra sedan sina nu många år i Toronto.
Ja. Men, och jag vet att det har varit mycket spekulationer kring det. Men jag bäsar av det totalt.
Varför det?
Ja, men jag har min teori så här. Det är att de kommer göra allt för att få Barry Trotz som tränare. Han känns ju som att rent prestigemässigt vill Lou ha det och visa upp det för Tavares. Och dels känns det att de skulle funka bra ihop. Mm. Men sen tror jag att han kommer ta in Mark Hunter. Det vill säga han som den andra assisterande general manager i Toronto som fick lämna nu. Som sattes lite åt sidan när det blev Kyle Dubas spåret istället. Jag tror att Hunter och Lemuriello har en god relation. Och att, ja, nu kan ju inte Hunter offentliggöras förrän i mitten av sommaren. För att han är ju bunden till Toronto fram till dess. I och med att han har sån enorm insyn i deras draftval de ska ta här i sommar. Som spelarna de tittar på sådär. Som att han har varit chefscout där. Men jag tror att han kommer bli general manager där så fort han har möjlighet att presentera honom. Men Sheldon Keefe däremot, det är ju Kyle Dubas nubbe i sin tur. Alltså, det var ju Dubas och alltså när de gick från OHL till NHL så var ju de båda två i Sue Greyhound. Så det var Kyle Dubas som tog honom till Sue. Så att de två sitter ihop lite grann. Och visst, vill Lemuriello markera lite mot sin gamla organisation, då skulle det vara riktigt fräckt av honom att ta både Hunter och Keefe framför ögonen på Dubas. Men jag tror inte att Keefe vill lämna Dubas, utan de ser en framtid ihop här i Toronto.
Så säger jag. Men det enda tråkiga med det är att Babcock kommer vara så länge så han får ju inget huvudcoachjobb där.
Nej, det är det som är grejen som talar emot att Keefe egentligen ska ha en större framtid i Torontos organisation när Babcock har ett 8-årskontrakt. Så det går inte att sparka honom naturligtvis. De vill inte bli av med Babcock heller förstås. Så att på det viset så är han ju tillgänglig. Ändå.
Ja.
Men, ja, jag tror inte det blir Keefe.
Okej. Men så ska Barry vilja också. Är det då?
Exakt. Han lär ju inte ha brist på intressenter. Han kan ju nästan nå det här stadiet att man skulle kunna peta sin nuvarande coach för att ta in Barry Trotz. När han precis kommer från en Stanley Cup-triumf.
Mm. Det är dags att sparka Cooper och ta in Barry.
Ja.
Men hör du, vi måste wrapa upp det här nu. Jag måste checka ut från mitt hotell snart.
Ja.
Men du har lite andra saker du vill säga.
Ja, men vi kan lite på sluttampen här gå igenom, tycker jag, lite svenskar i stekheta trade-rykten vill jag säga.
Mm.
För det tycker jag man kan kalla det. Det är fortfarande spekulativt, men det är ändå så pass starka källor så här som omnämner några av våra största svenska stjärnor.
Ja.
Ett exempel som man kan börja med, det är ju att The Athletic kom ut med sin lista över de 20 hetaste namnen att bli tradade den här sommaren. Och vem var på första plats då? Ja, det kan vi lista ut. Det var ju Erik Karlsson.
Ja.
Som vi pratade om hela vintern. För det var ju till slut bara extremt nära. Det var ju i sista timmen som Vegas till slut avböjde att byta till sig honom.
Ja, tänk om han hade varit här nu. Vilken grej.
Ja, exakt. Det var ju faktiskt otroligt nära. Som jag förstår det så hade ju Bobby Ryan blivit informerad om att traden var klar. Så han blev förvånad när han inte skulle sticka till Vegas. Så nära var det ju. Och jag menar, det är klart att sannolikheten enligt mig att Erik Karlsson blir kvar är obefintlig. Han kommer bli tradad här i sommar, tror jag.
Ja, fast det finns ett litet... En X-factor i det här. Och det är det som hände i hans privatliv. Det var ju så jävla hemskt, eländigt, tragiskt. Och hans hustru är från Ottawa, hennes familj bor där. Och det här har ju såklart tagit dem extremt hårt. Och det kan finnas en sak i att de vill stanna där.
Ja, men jag har svårt att se att han ska binda upp sig på att han ska skriva det här 7-8-årskontraktet när Melnyk är ägare. För att
det finns annat i livet som är viktigare.
Ja.
Och vi får se. Det tror jag även att han hamnar någon annanstans. Jag vet att Rangers är också extremt intresserade av honom.
Ja.
Och är beredda att gå långt för att få honom eller Oliver.
Ja.
Det är nästa namn du tänker prata
om. Det är nästa namn som man måste verkligen lägga fram med. För nu är det McKenzie och det är Elliot Friedman och det är Craig Hastings och det är Pierre LeBrun och så vidare. Som bekräftar då att Arizona för det första har ett konkret erbjudande som ligger på bordet som är upp till Oliver att ta ställning till. Och det är ett 8-årskontrakt värt 8,25 miljoner dollar per säsong. Mm. Det är upp till Oliver att bestämma om han vill skriva på det eller inte. Och vibbarna från Arizona är att det kan gå vägen. De kan få Oliver att stanna. Och de har även inlett diskussioner med Niklas Hjalmarsson att stanna. Och det tror jag dels är naturligtvis för att de byter till sig Hjalmarsson som en trefaldig Stanley Cup-mästare och som en liten pappa och mentor åt ett ungt lag. Sådär. Och han såg ju bra ut faktiskt i slutet av säsongen när hela Arizona fick ett uppsving igen. Faktiskt. Så det är dels därför, men dels så tror jag också lite grann för att markera för Oliver att din polare här vill vi också ha kvar. Och förra året tog de in Kevin Ekman Larsson till AHL-laget. Det var också en liten markering till Oliver Ekman Larsson att visa att, amen, att han betyder mycket för organisationen. Och, men så här är i alla fall att som det, både Pierre Lebrun och Craig Hastings till exempel inne på att om Ekman Larsson inte har gett ett klart besked till dem när det är dags för draften här om ett par veckor, ja, då kan de inleda en trade-auktion och aktivt höra av sig till andra klubbar för att se vilka som har det högsta budet. Och i så fall kommer de ju trada honom för att få maximalt värden med ett år kvar på kontraktet. Mm. Och då blir ju...
Men det har inte sagt något om Oliver är tveksam till de här 8,2. Han vill ha mer?
Nej, inte så mycket egentligen tycker jag att han skulle kräva mer sådär. Utan det är... Ja, och alltså Arizona kanske inte kan kliva upp så mycket mer heller för att de blöder ekonomiskt och ägaren har ju nyligen uttalat sig om att han verkligen jagar nya investerare.
Ja, det har ju visat sig att det är ligan som har betalat räkningarna ända sedan januari, igen.
Ja, det försöker de ju dementera själva, men det känns inte som att det är rök utan eld när det handlar om Arizona.
Nej, tyvärr.
Tyvärr, och det är ju någonting som inte är så bra försäljningsargument till Ekman Larsson att stanna, om man säger så. De behöver verkligen en ny arena, det har de verkligen inga pengar till. De behöver en ny träningshall, det har de inga pengar till heller. Så att det finns många anledningar för Ekman Larsson att titta på andra alternativ.
Ja, enligt Larry Brooks så är det så att en av tankarna med Rangers när de tradade bort McDonough var att de räknar med att de kommer kunna få antingen Erik Karlsson eller Oliver Ekman Larsson.
Jag håller inte det för otroligt alltså att det blir en... Att, vi var inne på det förra veckan när vi pratade lite Carlson och Rangers. Att en rebuild som... När man pratar rebuild så får man ju en bestämd bild av hur den ska fungera. Men på Manhattan så fungerar det inte så.
Utan, nej.
Där kommer, de kommer, nu har de löneutrymme och då kommer de gå efter namn som Carlson.
Ja, om de får chansen på sådana, det är klart de gör.
Ja, det är så det funkar. Så nej, det är absolut inte omöjligt att du får ha att göra med... Oel eller Karlsson på plats i Madison Square Garden nästa sommar. Jag tror nästan att det är 50% att någon av dem.
Det skulle vara jävligt roligt. Ja. Rent arbetsmässigt. Alltså. Det skulle vara bra för Rangers att ha en bra back också.
Det kan ju de tacka jag till också. Det är inget fel. Det är inget fel med det. Men det sista laget jag ska komma in på, det sista svenska namnet. Jag börjar med laget, för det är ju Carolina Hurricanes då. Som ju det sägs då är det mest aktiva laget på marknaden just nu som, ja, jag tror Craig Hastings var inne på att de kan komma att göra två affärer redan innan draften. För det är så mycket samtal som Don Waddell sitter och har just nu, den nya general managern.
Och det är Elias Lindholm du pratar så mycket om, eller hur?
Ja, precis. Elias Lindholm.
Han heter Seb i andra namn, efter Seb McCain.
Är det så? Ja, det är klart du måste poängtera det. Ja, det pratas faktiskt ganska mycket om han. Först och främst pratar jag om att Jeff Skinner förmodligen kan rycka in om en vecka. Att det är så nära förestående. Och sen är det ju backarna med Fåk och Hennefin och så vidare. Men nu har det ju blossat upp att Lindholm är i allra högsta grad en spelare som de mottar samtal kring och som de är öppna för att släppa. Tom Dundon har ju varit inne på att det är i princip bara Sebastian Aho som är helt untouchable. Och Martin Nechas, deras stora talang som de drafte första rundan förra året. Men Lindholm sitter ju på ett utgående kontrakt nu. Han är visserligen RFA, så de har ju fortfarande rättigheterna till honom. Men de är ju ändå lite besvikna på honom sett till förväntningarna de hade när de draftade honom. De valde honom före centrar som Bo Horvat och Sean Monahan i den draften som gick precis efter. Och de har ju växlat ut till nästan första centrar i sina respektive lag. Medan Elias Lindholm nu har fyra år i rad producerat mellan 39 och 45 poäng. Alltså väldigt statiskt på en viss summa. Och det är inte dåligt att komma upp i den summan. Men det är inte riktigt nästa nivå han har kommit till än.
Nej. Nej, jag tror nog att det skulle vara väldigt bra för honom att få ett miljöombyte, testa en annan miljö.
Ja, och jag tror att det kan vara en bra värvning för många lag. Jag har ett förslag till mig. Någon av Alberta-klubbarna, till exempel Edmonton Oilers. Alltså, de...
Tror du?
Nej, jag tänker Edmonton för att de har ju brist på målskyttar. De har ju världens bästa spelare och de har Leon Draisaitl och de har RNH. Men så har de inte så mycket roligt därutöver. Visst, de har talanger som Puljo Järvi och sådär. Men alltså Lindholms 44 poäng den här säsongen som har en stor besvikelse i Carolina räckte bara till en sjätteplats i interna poängligan. 44 poäng i Edmonton hade räckt till en fjärdeplats bakom den här topptrion där. De är skriande behov av en spelare som kan göra över 40 poäng åtminstone. Och han blir inte så dyr. De har ju lönetaksproblem där när McDavids kontrakt på 12,5 miljoner ska kicka in nu i sommar. Så att en relativt billig Elias Lindholm som kanske trots allt har en till nivå i sig. Och när de kanske dessutom skulle kunna nöja sig med 40 poäng så att han inte riktigt har samma press på sig att han måste ta nästa steg. Det tror jag kan vara rätt bra för honom.
Jag säger Chicago.
Du säger Chicago? Ja, det är inte så dumt alternativ heller. Apropå löntagsstul och så.
Ja, men du, min vän som har suttit där och babblat med 200 gånger nu.
Ja.
Du får tacka för den här veckan. Och nu kommer det snart, vi kör 100 till, va?
Du, det utgår jag från.
Och vi är inte klara för säsongen, ska vi väl undersöka här, bara för att Stanley Cup-finalen är över. Vi har ju awards och draft och free agency-fönster kvar.
Ja, ja, som vi har snackat upp den här silly-sommaren, om man kan kalla det, så förväntar vi oss rätt stora saker att hända.
Ja.
Utöver alltså att Rasmus Dahlin ska välja första valet till exempel. Att du ska åka på awards och se kanske någon svensk lyften. Viktor Hedman till exempel.
En och en halv vecka så är vi tillbaka här. Det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Ja. Ja. Nej, men nu är nästa, nu, jag måste, det är väl du om någon, men jag känner mig till och med också lite andfådd nu. Alltså.
Ja, men vi tackar för 200. Det var ju perfekt timing att vi fick prata en färsk Stanley Cup-mästare här.
Ja, det tycker jag ändå var rätt så perfekt. Så att, vi nöjer oss där nu. Och sen så hörs vi är på återhörande helt enkelt.
Kan du inte bara dra lite av sången igen? Slutet av sången. Oh. Som du börjar med.
Okej. Okay. Ja, jag avslutar den då.
Ja.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Avancerad text. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vi kan fira, vi vill och vi ska. Vi ska fira idag.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.